Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Liam Pitz, välkommen till Öppet sinne.
Tack, tack. Tack för att jag fick komma hit.
Ja, du, alltså det här är en intressant resa med dig, märker jag. För att du är väldigt ung. Du har nyligen fyllt 18. Folk brukar ta körkortet då. Men du drömmer mer om att få gå in en proffsmatch inom MMA.
Ja, jo, ja, det är det jag... Jag vill ju gå så snart som möjligt.
Ja.
Jag hade ju en skada som förmodligen kommer... påskjuta det lite. Så det kommer ta lite längre tid än vad jag helst ville att det skulle ta. Alltså hade jag fått bestämma hade jag redan gått min match. Men ja, jag tror realistiskt kanske januari, februari. Jag ville gå i en match den 19 november. Men ja, jag pratade med massa rehab-grabbar och massa olika experter. De har sagt att alltså, så här, vi kan göra det, men din arm kommer inte vara helt återställd. Och då känner jag så här, bara, alltså så länge inte den här skadan händer igen så är jag nöjd. Så det är bättre att jag väntar lite och sen så får det ta sin tid.
För de som inte vet vad det är vi pratar om för skada, vad är det som har hänt?
Alltså det som hände var att jag körde brottningsträning och då så var en kille som försökte gå för ett kast på mig. Och istället för att bara att jag accepterade kastet så stoppade jag den. Och då hände det att jag hamnar över honom och hans vikt landar rätt på min arm. Så både min vikt och hans vikt liksom, och så armbågen går åt fel håll. Så att min arm liksom, jag hörde bara hur det bara poppade och det lät skithögt. Och sen så, och så säger att han, jag bara fuck, jag tror jag bröt min arm. Och så tittar jag på den och så ser jag att den går åt helt fel håll. Och jag bara shit, det här är inte bra alltså.
Jag följde dig på Instagram och såg hela det här. Ja. Precis på Instagram när det här utspelade sig.
Ja.
Och du la ju upp en hel del videos om det också.
Mm.
Och jag vet att det var din mamma la upp. Men då tror jag ni var i ambulansen, va? Och då hade du börjat få smärtstillande.
Ja, exakt. Ja. Ja,
för då var du ganska glad.
Ja. Ja, jag var ju hög på morfin. Alltså. Det var jag. Ja. Men det tog ju lång tid när jag fick det. Mm. Det var liksom, jag låg på marken i 40 minuter innan ambulansen ens kom. Så att så här, under de här 40 minuterna, jag har inget smärtstillande, ingenting. Jag ligger där, min arm står åt fel håll. Jag börjar tappa känsel i fingrarna. Och så här, och de första liksom så här 20 minuterna så står jag och tar bilder och filmar och garvar. För då har jag adrenalin, jag känner ingenting. Och så kommer jag Guram, UFC fighter, Guram Kutadelazi. Han kommer och så här, försöker, så här, han skämtar med mig, jag skämtar lite med honom. Han försöker väl få mig att tänka på andra saker. Men jag kommer ihåg att han stod där och höll på att filma. Jag bara, filma det här. Och han bara, tänk på mitt han bara, tänk på min håriga röv, tänk på min hår. För att jag skulle tänka på andra saker. Men det funkade. Alltså för att när jag väl fick så där ont, då behövde jag bara prata med någon. Bara distraktioner hela tiden. Och min brottningscoach Jerry, han låg där och höll min arm intakt, att den inte skulle poppa ännu värre. Jag vet inte.
Just det.
Men sen till slut så kom ju ambulansen. Och så kom de med morfin. Och sen tror jag att det blackoutade lite, för att jag kommer inte riktigt ihåg vissa grejer.
Nej.
Men för jag kommer inte ihåg när de drog tillbaka min arm, alltså i led. Det kommer jag inte ihåg. Men jag kommer bara ihåg att så, jag bara kollar och så ser jag att jag har gips över armen. Jag bara, what the fuck, vad fan är det här? Och det var väl antagligen då min morsa filmade lite, för hon tyckte det var kul att jag höll på. Jag klappade ju tydligen, vad heter det, sjuksyrran på håret. Och jag hade tydligen typ sagt att jag skulle till gynekologen. Och, alltså jag visste inte vart jag var någonstans. Så, ja.
Man har ju sett en hel del sådana videor, men det är mer amerikanska barn som får tanden utryckt. Och
ja, exakt. Som hem. Den drog jag fan ut också för typ så här 3 dagar, nej, en vecka sedan drog jag ut med en visdomstand.
Hur var det?
Ja, det var inte så kul faktiskt.
Jag har dragit 3.
3?
3 stycken, ja.
Oh shit, ja, men då vet du hur det är.
Ja, men jag hade tur, jag hade fått, alltså det var så sjukt. För jag fick en infektion i munnen.
Oh.
Och jag kunde knappt gapa. Så att när jag öppnade min mun så här mycket, det var känslan som att den var vidöppen. Jag försökte äta och fick inte in liksom mat i munnen. Det var skitvidrigt. Och då fick jag gå på penicillin i typ en vecka, tror jag det var. Eller om det var 10 dagar. Sen skulle jag komma tillbaka till den här tandläkaren och skulle fixa det. Och han sätter in något som ser ut, det ser ut som stjärnmejsel nästan bara. In i munnen, knicknack. Han bara, det är klart. Jag bara, va? Redan? Han bara, ja, det är färdigt. Och så jag bara, skojar med mig. Han bara, nej, Paul, ska jag vara helt ärlig, din tand, den är helt sned. Och jag trodde att jag skulle vara tvungen att liksom operera ut den. Den ville inte vara där. Den bokstavligen flög ut. Så det var 2 knäck och så var det färdigt. Han bara, det här var mycket enklare än vad jag hade förväntat mig. Och tanden var ju inte rak heller, utan tanden var böjd. Så den hade ju levt jätteinträngt. Och det som hade hänt var att jag hade fått en liten öppning. Så att när jag åt mat så fick jag in mat som lades där. Och det skapade den här infektionen och varbildningen. Sen efter det började vi plocka fler. Jag har en kvar bara, men den har inte riktigt kommit upp. Och den har inte skapat några problem. Så.
Ja, men fan. Nej, men för att de drog ut den på mig för typ en vecka sedan. Och hela mitt face bara svullnade upp. Och jag kunde inte träna överhuvudtaget. Alltså, för jag kan inte sparra så nu. Men då kunde jag inte ens träna, för det var så här infektionsrisk och skit.
Just det.
Och sen så fort jag typ rörde mig så, alltså så här jigglade hela mitt face, för det var så svullet och det gjorde så jäkla ont. Och det är typ ont nu också när jag öppnar munnen skitmycket.
Det tar ett tag innan det blir helt återställt. Sen har jag läst om det här, eller hört att man ska vara lite försiktig med att hålla på typ så här suga på den här grejen, att man smackar till, för då kan man råka suga ut det här koaglet. Och då blir benet blottat. Och då tar det jättelång tid innan det läker. Men det tror jag bara är en risk under de första 2 dagarna. För att det blir ju som ett vanligt, om du skär i så får koaglar och så får du ju liksom en sårskorp, och det är samma effekt i munnen också. Men folk som sitter och håller på och gör grejer där bak, då är det risk för att den går upp.
Jag har ju suttit och hållit på och pilla hela tiden. Så
har
jag
gjort det?
Ja, men det är inte medvetet, men jag har kommit på mig själv när jag sitter och gör det. Men, men jag ska tillbaka till träningen på måndag, tänkte jag. Bara säck och mittsar och sånt. För de har sagt att jag kan köra lätt sparring, men min coach Andreas, han sa att vi väntar lite med sparringen. Så här, du kan sparras, men det är en onödig risk. Och jag vill bara köra, för nu är jag trött på att sitta på röven. Liksom. Jag vill köra nu. Det är svårt.
Vad har du gjort under tiden? För jag menar, det finns ändå väldigt mycket man kan göra. Det är lätt att hamna i den här fasen att man tränar. Jag brukar prata väldigt mycket om det, att också studera konsten. Ibland är det väldigt viktigt att bara sätta sig vid sidan om och titta. Hur mycket väljer du att ta tid att bara titta? Vad gör de? När du kollar en match, ser du den bara, eller väljer du ibland att gå in och analysera och kanske titta mer?
Alltså, jo, men jag köper helt vad du menar. Alltså, men grejen är så här, det gör jag hela tiden. Alltså så här, jag tror inte folk fattar hur, alltså, nördig jag är när det kommer till MMA. Det är liksom så här, jag sitter ju liksom och tittar på saker som jag har sett redan 100-tals gånger och tittar om och om och om och om, och om igen. Alltså så här, ja, men i vissa fighter liksom kan jag typ varenda sekvens vad det är som händer liksom. Så nördig är jag. Så att, men grejen är så här, det är inte någonting som jag gör mer nu än innan, för det gjorde jag redan hela tiden innan. Så att så här, för mig så, jag gör det hela tiden nu, fortfarande, men det är ingen skillnad liksom. Så det är ju det som är tröttsamt. Och sen så också så är det ju svårt att låta bli. När man ser någonting så vill man ju testa det liksom. Man vill ju nöta det. Men absolut, det är någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Jag tror att det är många fighters som inte använder sig av det. Och inte liksom förstår hur viktigt det faktiskt är. För om du tittar på många fighters idag, så ser man verkligen så här, när de blir frågade typ så, ja, men har du studerat din motståndare, har du kollat, och de bara nej, jag lämnade det till mina coaches. Så vad då lämnar, du måste kolla själv, du måste ju veta vad hans reaktioner är, vad hans fejkar är, vad hans vanor är. Du måste ju ta reda på själv. Så alltså, så det där jag inte förstår, hur folk, det är klart man måste veta det. Det här är en sport. Det här är inte bara liksom att du går in och svingar vilt liksom. Det är ju en taktisk liksom sport. Så absolut, det är någonting som jag verkligen använder mig av.
Jag gillar din tanke där, för jag håller med dig jättemycket. Och det här är någonting som jag ofta har nämnt, och jag tycker det är en kritik ibland som jag kan lägga mot vissa fighters. Det är samma som fighters som jag har pratat med, så frågar man, tittar du på galor? Och säger, nej, jag tittar ingenting. Och liksom, jag går och tränar, men sen tittar jag inte. Men då vet jag inte heller. För mig blir då lite frågan att hur utvecklas man, och hur fortsätter man att hitta nytt? För jag fattar att det gäller att träna, men det gäller också att titta på konsten. För det är det jag tror är väldigt viktigt med alla sporter man gör. Kolla, hur gör de bästa? Vad är det egentligen de gör? Hur kapitaliserar de på folks luckor och hela den biten?
Ja, men exakt. Men det är det. Jag håller med dig helt. Och det är också, det är väldigt vanligt att man pratar med folk som bara säger, ah, nej, men jag tittar inte, eller jag har inte ens tittat på min motståndare, jag vet inte ens vad han gör, jag vet inte, eller så här, bara titta på MMA överhuvudtaget. Många faktiskt tittar inte ens på MMA. Mm. Så det är så här, absolut. Men jag tror inte, alltså om du tittar på dem som faktiskt har blivit bäst, så har ju alla suttit och studerat. Och om de säger att de inte har det, så ljuger de. Det har de garanterat.
Vilka fighters tittar du mest på?
Alltså jag är verkligen så, jag tittar ju på alla. Jag tittar ju på alla.
Nu tänker jag mer liksom, inte bara tittar, utan kanske då lägger ett extra öga, ja, alltså, den här gör det, wow, det här vill jag lära mig av den.
Ja. Nej, alltså jag tittar på väldigt många olika, men jag tycker Max Holloway är helt fantastisk. Han är nog just nu, jag skulle nog säga, han är min favoritfighter. Så jag tar mycket från honom. Jag gillar hans stil, jag gillar hans liksom volym, hans liksom pressure, hans fight IQ. Alltså jag tycker allt han gör är genialiskt. Han kanske inte har mest liksom punching power, eller han kanske inte är snabbast, men han får det att funka, och det är det jag tycker är jävligt coolt, att man behöver inte vara snabbast, du behöver inte vara starkast. Och Max, han är ju smal liksom. Han är ju fan, han är inte så mycket muskler liksom. Han är en skinny guy. Och han, du ser ju vad han gör med folk liksom. Och samma sak, Adesanya är också någon jag verkligen studerar mycket, och han tycker jag också är helt fantastisk. Alltså, jag tror inte det är någon som tar Adesanya i middleweight faktiskt. Det är nog ingen som tar honom. Så jag skulle nog säga Adesanya är någon jag verkligen liksom tittar på och studerar. Max Holloway. Vem mer? Försöker tänka. Ja, men alltså så här, och sen också folk som är ganska, alltså för de här är ju mer strikers, men jag tittar ju också på folk som är mer, alltså well-rounded, som kan allting. Typ som Kamaru Usman eller John Jones. John Jones jag tittar jävligt mycket på. Så det är nog dem jag skulle säga.
När du är på klubben, när du får köra med de stora grabbarna, jag menar, vi har ju Alex, vi har Shams och Tante Ladse som du har nämnt, med flera då. Vem är roligast att köra med?
Alltså jag skulle inte säga att någon är rolig att köra med. Det är inte kul att köra mot någon av dem där. Alltså Kamsat, att han är fan en douchebag att köra mot. Alltså han står bara och manglar bodyshot. Han är schysst mot mig. Så jag kan inte säga att han kör som en douchebag, för han är schysst mot mig, det vet jag. Men alltså han är inte rolig att köra mot alltså. Och inte Guram heller. Alltså han står och manglar bodyshots. Han är inte lika schysst. Guram är inte lika schysst alltså. Men jag vet inte, jag kanske skulle säga även Irman kanske är favoriten att köra mot, för att där är jag ganska mycket snabbare, så jag kan ju förflytta mig liksom. Men med Guram och med Kamsat, så då är det svårt.
Vad var det som gjorde att du valde just All Stars?
Ja, så frågan är varför inte. Det är ju det bästa gymmet i Europa skulle jag säga. Alltså titta bara på de stjärnorna de har producerat. Jag tror inte det är någon som har, ingen i Sverige garanterat, ingen i, möjligtvis SPG i Irland, men jag skulle inte ens säga dem faktiskt. Det är nog Allstar som är bäst i Europa. Alltså om du tittar på de stjärnorna de har producerat, Kamsat, vi har Guram, han är väldigt under radarn nu, men han kommer liksom explodera, det vet jag. Han är just nu, tror jag att han är topp 5 garanterat. Satsa Guram, Kamsat, Ilie Latifi, Alexander Gustafsson, båda Taimur-bröderna. Sen har vi ju massa som liksom kommer upp. Jag är om ett tag, det kommer ta några år innan jag kommer dit. Jag skulle nog säga 5-6 år. Men så de har ganska många som kommer upp. Så att jag valde det nog för att, alltså den, alltså kvaliteten av fighters som har producerat, och för tränarna. Andreas Michael är ju en av de bästa tränarna i liksom Europa. Han är grym boxare. Han är liksom en genius när det kommer till boxning. Sen har han ett bra sinne för MMA. Så det är nog därför alltså. De har allt, det är det. Det finns inte så många andra gym, eller det finns inget annat gym i Sverige som har allt så som Allstars har.
Vad skulle du säga är det största missförståndet om Allstars? Nu tänker jag på lite fans som har den här tanken, nej men fan, folk behöver dra utomlands, de ska sluta vara på Allstars.
Ja, alltså jag som filosofi så här, alltså du måste ju absolut, det är klart man kan ju vara based någonstans, och min base är ju Allstars, men du måste ju också åka runt och testa nya saker, för det är ju så du lär dig. Du måste ju vara här, du kanske åker till USA, du kanske, fattar vad jag menar, men sen så har du base som Allstars, men du måste ju fortfarande åka runt och utvecklas, ta lite härifrån. Det är ju så man blir bra. Men absolut, alltså så här, jag skulle nog säga att Allstars har ganska många missuppfattningar. Många tycker typ så här att de tar väl bara hand om de som är liksom så här, största stjärnorna och bla 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 bla. Men de har ett ganska bra system för att få upp unga talanger liksom. Så att jag skulle nog säga att de som inte riktigt vet måste nog gå dit innan de faktiskt kan säga någonting om det. För det är nästan så man måste göra.
Hur länge har du kört där?
På Allstars sen jag var 14, så det är 4 år. Men innan det så var jag lite här och var liksom.
Hur länge har du varit på med kampsport?
Jag började med kampsport när jag var 6 år gammal.
Vad var det då?
Det var judo. Så jag tävlade lite i judo. Jag tror jag var ett klubbmästerskap när jag var liten. Jag kommer inte ihåg. Men jag tävlade massa gånger i judo. Jag kommer inte ihåg hur många gånger jag tävlat. Men, så vann jag några klubbmästerskap. Och sen så övergick jag till jiu-jitsu efter judo. Och jiu-jitsu började på när jag kanske var 13-12. Och då när jag liksom övergick till jiu-jitsu, då var det då jag började så här inse att okej, jag vill faktiskt göra det här liksom, för att det är det här jag vill göra. Annars höll jag bara på med kampsport för jag tyckte det var kul. Men när jag var typ 12-13 där någonstans, var då jag verkligen insåg att okej, det här är det jag vill göra. Så då liksom var jag på, då körde jag på SPGs klubb. Det finns en på Söder. Mm. De har en jiu-jitsu-klubb där. Så det var där jag började köra. Så då lärde jag mig en ganska bra bas. Och sen körde jag lite MMA, och sen så övergick jag till brottning när jag kom till Allstars. Så jag började ju köra med Kamsat när jag var 14. Så Kamsat tränade mig lite i MMA-brottning, och också Bilal tipsade, jag tränade mig också lite i så här MMA-brottning, jag lärde mig brottas. Och sen så tävlar jag också nu, började jag tävla i bara fristilsbrottning 2019. Så jag gick några tävlingar där, så vann jag SM i 2019 i fristilsbrottning. Och jag är inte ens en brottare. Det var bara någonting jag gjorde för att liksom, jag ville bli bra på allting. Jag ville bemästra allt inom MMA. Så att jag skulle inte ens se mig själv som en brottare. Men,
ja. Jag läste att du hade vunnit. Men hur länge hade du hållit på med brottning inför de tävlingarna?
En och en halv månad typ. Alltså, jag hade bara brottat i en och en halv månad, ren brottning, innan jag gick med i SM och sånt. Men sen hade jag ju alltså kört MMA, men jag hade inte bara brottats. Alltså ren brottning var bara en månad. Mm. Så det var ju lite kaos. Jag fick ju reda på typ reglerna så här typ 3 dagar innan min tävling. Jag visste ju inte att man kunde bli pinnad, att så här, du kan bli, att om du läggs på rygg, då har du förlorat. Jag visste inte ens det. Så att det var ju lite kaosigt också. Hela den här processen, det var mycket nytt jag fick lära mig. För mina judomatcher så bantade jag aldrig.
Nej,
så det var liksom första gången att banta och deala med det, och sen tävla direkt efter. Sen bantade jag för mycket. Jag skulle tävla i 55 och så gick jag ner till typ 54. Så att det var så här, jag fick lära mig det. Men det var viktigt. Det var viktigt för min utveckling.
Har du fortsatt med ren brottning efter det också, eller är det mer det ni gör på klubben nu som är fokuset?
Nej, men jag gör ju allt som man gör på klubben. Men sen så har jag ju lagt till att jag åker till Nykvarn och brottas. Bara för att jag tycker brottning är en jävligt viktig del av MMA. Mm. Så att jag fortsätter ju med ren brottning också. Och det var ju så jag skadade mig. Så.
Just det.
Men ja, det tar ju på kroppen.
Ja. Jag börjar tänka på så här, gener. Ibland så är ju gener och släktdrag som gör att man är bra på vissa grejer. Din mamma, det är ju musik liksom, och ja. Din farsa är väl också musik,
ja.
Eller?
Ja.
Så var kommer idrottsgenerna ifrån?
Alltså det där är sant. Jag har tänkt på det länge, men jag tror det är från min morfar och från min farfar. För min morfar, han är 73 bast och stor som ett hus. Han är tyngdlyftare.
Okay.
Han har vunnit VM i bänkpress och massa grejer. Alltså han är stor som ett jävla hus. Så jag tror det är han. Och sen så min farfar var en brottare i USA. Jag är halvamerikan. Så han var ju en freestyle wrestler för UNC College.
Okay.
Så att jag tror det är de jag har fått ifrån. Sen så blev min farsa lite en sån här mesig gitarrspelare, och min morsa blev också det, så. Men det är inte de jag har fått ifrån, helt klart.
Nej. Men vad sa familjen när du så tidigt? Vad sa du, att du var 12 när du kände att det är det här jag vill göra?
Ja, 12-13 där någonstans. Ja.
Hur var reaktionen hemma?
Ja, alltså den var ju inte speciellt bra. Det var den inte. Men ja, det var inte lätt i början, det var det inte. Jag behövde ju övertyga dem att det var det här jag ville göra, och att liksom, min morsa förvånansvärt var mer accepterande av det än min farsa var.
Mm-hmm.
Min farsa är lite konservativ när det kommer till liksom sådana där saker. Han vill att jag ska ha en så här redig utbildning, jag ska gå college, jag ska ha alla de här sakerna. Och sen så hade han ju liksom en förutfattad mening om fighters, om att de var liksom dumma i huvudet och att de var tatuerade och att de var street fighters och, som inte har någon utbildning, som är helt hjärndöda liksom. Och liksom så, så han hade ju den förutfattade meningen. Och han bara så, ah, men det här är ingen plats för dig, du är smart och du är liksom, du kan göra alla de här sakerna och, så han tog ett tag. Han är fortfarande inte helt så här, han är okej med det, men han är inte, alltså det, han älskar ju inte det, det gör han inte. Men min morsa är helt med på det. Hon är min största supporter. Men min farsa, han är med på det, men han var svår att övertyga. Så att jag har fortfarande snack med honom. Men nu har jag öppnat upp han för att han fattar, okej, okay, det är ett respektabelt jobb, ett arbete, det är en idrott. Han har ju sett, jag har visat en massa fighters liksom. Och då var det lite av en annan tid. Då fanns det inte riktigt så många fighters som det finns idag. Det finns ju så mycket olika fighters. Folk som har gått college, som har gått högskola. Det finns liksom folk som är så här IT-nördar som är fighters liksom. Alltså typ så här Ryan Hall eller liksom, vad heter han, Chase Hooper, som är så här, de ser ju ut som två nördar liksom. Så vem som helst kan vara det liksom. Så det var ju det jag ville visa honom.
Så det är en pågående process att få över honom 100% på, ja, på tåget alltså.
Ja. Jo, alltså jag tror, ja. Jo, men det är när jag börjar tävla som jag kanske kommer få över honom. Men så tror jag alltid att han hade önskat att jag hade valt ett annat profession liksom.
Du valde den svåra vägen i livet.
Ja, vad ska jag göra? Det är ju sån jag är.
Vad har vännerna sagt då?
Ja, mina vänner är ju mesar också. Mm. Alltså, jag har ju mina vänner i kampsportsvärlden och de är ju helt med på det liksom, för de har ju träffat, såklart, genom det här.
Ja.
Men sen mina vänner som inte har någonting med kampsport att göra, de är ju liksom så, åh, fan, är det här du vill göra? Och så här, åh. Men de fattar ju inte. De har ju aldrig hållit på med kampsport. De har ju varit sån här liksom liten pojke som de blir skjutsade till fotbollsträning av föräldrarna liksom. Jag har aldrig varit den killen. Jag har alltid hållit på med kampsport. Jag har alltid liksom, det är alltid så jag har varit så här. Att sparka en boll in i ett mål har inte varit min grej.
Nej.
För dem var det lite svårt att förstå. Men de stöttade mig i det, men de fattade bara inte varför jag skulle välja att göra en sån sak.
Alltså, när var det du förstod? Finns det någon, minns du tidpunkten när poletten verkligen började falla på plats för dig? Och vad var det som gjorde att det, så här, fan, det är det här jag vill bli?
Fan, det är svårt att säga. Mm. Alltså det var, jag tittade ju på MMA och sen följde jag det mycket. Men jag tror inte det var förrän typ så här, jag började följa alltså mycket Gustafsson och typ Conor McGregor i början där, så man verkligen så här, verkligen fastnade i det. För det, på där så fanns det inte så här, så många som man verkligen så här, graviterade mot förutom de två. Och sen speciellt Gustafsson skulle jag nog säga, för att han var ju svensk. Han var liksom vem som helst och han blev den han blev. Och då är det verkligen så här, shit. Okej, om han kan göra det, då kan alla göra. Så här. Så fan, det här är ju min grej liksom. Han höll ju också på med kampsport och sen så utvecklades det blev idag liksom. Mm. Så fan, det här är ju möjligt. Så jag skulle nog säga det faktiskt.
Vi nämnde ju lite innan vi började spela in här, så kom vi in på det här med kändisbarn och välja MMA och vissa, ja, kan ha en tanke om det. Liksom, på vilket sätt har du bemött det? Vad har du fått höra?
Alltså så här, i början var det ju väldigt mycket typ så här, men så är det ju fortfarande. Folk tror, nu tror jag att folk börjar kanske förstå mer och mer. Men i början så tror jag att det var många som bara sa, ja, ah, men vad fan, han håller bara på med det här för, även varför, för att jag ska få någon typ av respekt eller för att jag försöker vara cool eller så här, jag vet inte vad det är. Men ja, de tänker väl bara, ah, men jag är någon jävla kändisunge som bara har det här som hobby och säger så här, så. Och liksom, jag klandrar ju inte dem, för jag hade ju säkert tänkt så också. Men ja, alltså så här, nu om man kan någonting om MMA, man kan någonting om kampsport och man har liksom lite koll, så vet man. Alltså så här, man vet vem Andreas Michael är, man vet liksom Alters Gym och man vet liksom vilka jag tränar med och vilket pass jag kör och såna där saker. Hur ofta jag kör, jag är där varje dag vanligtvis när jag inte är skadad. Alltså två, flera gånger om dagen liksom. Då vet man liksom att så här.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Men, får du bemöta kritiken att den kommer så här, inte i ditt ansikte, i dina DMs kanske man ska säga.
Jo, men sånt skit är hela tiden, men det tycker jag bara är roligt. Alltså, så här, sånt har väl säkert du också fått, att någon, så här, folk som ska kommentera på det du gör. Precis samma sak är det med mig liksom. De kommer till, åh, om jag lägger ut någonting bara så, åh, du håller garden fel och du gör det här fel, du suger, du slår som en körring, bla bla bla. Och då känner jag bara så, men vem fan är du så här? Alltså om du verkligen är bra, varför ska du sitta och kommentera på mig? Jag skulle aldrig sitta och kommentera på någon så här, alltså, det är, sånt gör man ju bara om man inte är bra. Vet du vad jag menar? Det är ingen som faktiskt är elit på någonting som sitter och skriver till någon annan om skit.
Nej, men det är ju standard. Oftast de som har en åsikt är de som inte har kommit någonstans. Och de som har kommit någonstans har inte tid att titta på de andra.
Men jag tycker bara sånt skit är kul. Det har varit några gånger där de bara så här, kom hit och kör mot mig. Jag bara såhär, alltså, först och främst, om du skriver till mig så får ju du komma till mig. Jag kommer inte sitta och åka till dig om det är du som... Så här, vi kan absolut sparras någon gång om du vill komma till oss och gör det. Men jag kommer inte sätta mig på ett jävla tåg och åka till dig när det är du som skriver till mig. Alltså så här, varför ska jag göra det för?
Känner du till Charlie Selenoff?
Ja, jag vet inte Charlie Selenoff. Det är många sådana på Instagram DM som sitter och håller på. Men absolut, jag vet inte Charlie Selenoff.
Ja. Jag började tänka på det, för det som ni inte vet, Charlie Selenoff var en kille som utmanade massa folk. Mycket var egentligen att han bara var på gymmet och typ så här värmde upp och frågade, hej, vill du sparras? Och så sa folk lite schysst, ja men absolut, och han började slåss vilt liksom och ansåg att han hade vunnit direkt. Så han var väl så här 300-någonting en O som han gick och sa. Men sen när han väl började möta folk på riktigt så gick det ju inte alls så bra. Men han ska utmana så här Chuck Liddell och...
Han sa att han knockade Deontay Wilder och han skulle gjort skit mycket.
Men han mötte väl också Deontay Wilder? Deontay Wilder spöjde ju upp honom ordentligt.
Det var inte
slet in honom i ringen igen och skulle fortsätta boxas när han försökte springa. Och...
Men vad ska man säga? Om man skäller så mycket, då får man ta det.
Verkligen.
Men han hade ju någon mental störning.
Någonting
garanterat stämmer. Garanterat.
Har du dykt upp någon sån på Allstars någon gång?
Nej, men jag har haft många som har så här suttit och snackat massa skit och säger att de ska göra massa saker. Då säger jag, men okej, vi kan absolut köra om du vill så här. Men sen så kommer de inte. Men absolut, alltså så här, men sen också, jag lägger inte så mycket tid på det där. För det är så här, varför ska jag sitta och så här bry mig vad folk jag inte känner tycker? Nej. Varför ska jag sitta och bry mig? Och sen låt dem tro det de tror. Det är bara bättre för mig. Alltså så här, för det är liksom så här, om alla tror att jag inte är bra och att jag liksom, jag är bara någon jävla skämtunge liksom, då låt dem tro det så får de ju se sen.
Har du alltid haft så här lätt för att se förbi såna här saker, eller alltså ignorera dem lättare sagt?
Alltså kanske när jag var yngre så kanske det gick till mitt huvud lite mer, att det var påverkade mig mer. Men nu, alltså så här, nu har jag bara kommit till ett stadie där jag inte bryr mig ett skit. Faktiskt. Det är liksom så, ja visst. Så här, det kommer, i slutändan kommer de ändå se vad jag är kapabel till och då kommer de få reda på det.
Jag skulle säga att det är en otrolig styrka utav dig att inte bli påverkad av det där, för det är väldigt många som det ändå kan liksom krypa under skinnet på. Men du har ju också på ett sätt funnits i rampljuset ett tag.
Mm.
Så det kanske är det också som har gjort att det har blivit enklare med tiden för dig att bara så här skita i det.
Mm. Jo, men jag skulle också säga det, jag är ganska van vid att folk har förutfattande meningar om både mig och min familj och allt möjligt liksom. Så att jag är väl uppvuxen med det, skulle jag säga. Sen är det ju, vet jag, att många blir påverkade av det. Men de har ju inte haft samma liksom så här, de har inte växt upp med det på samma sätt som jag har.
Nej.
Så jag har en helt annan inblick på hur det är liksom.
Vad har varit svårast för dig med att synas i rampljuset så tidigt, tycker du?
Alltså det svåra, eller det jobbigaste skulle jag säga, att folk ska så här lägga sig i mitt privatliv. Det tycker jag är skitjobbigt, för jag sitter inte och bryr mig om vad, alltså, andra folks privatliv. Så det är nog det som jag tycker är jobbigast. Jag gillar att vara ganska privat med mina saker. Jag gillar inte att så här flasha allting i mitt liv helt öppet. Det är inte någonting jag gillar.
Mm.
Så det kan störa mig faktiskt. Men det är nog det värsta med det. Men sen också så här, jag är inte så intresserad av att vara liksom så här i den branschen heller. Alltså så här influencer, whatever. Jag är ingen sån liksom. Det tror jag att man fattar om man går in på mitt Instagram. Jag är ingen, alltså man ser ju hur, på saker jag lägger ut, att jag är ingen influencer. Jag lägger ju bara ut det jag tycker om liksom.
Nej, men exakt. Nej, men, och det var lite det jag satt och tänkte på, för det stämmer väldigt bra det du säger. Alltså du lägger inte upp jättemycket. Du har ju en stor följarskara, och skulle vilja leva det här influencerlivet så hade du absolut kunnat gjort det.
Ja.
Men du är ganska selektiv med vad du egentligen väljer att lägga upp, vilket är rätt intressant på ett sätt också, för att du har varit jättemycket i det offentliga.
Mm.
Men sen på den offentliga plattformen så är du ändå väldigt privat.
Ja.
Är det någonting som kommer ifrån att du har synts i de här sammanhangen igen, att du kanske känner lite mätt, eller är det bara att så här, nej, men jag vill ha min lilla...
Jag tror att det är så jag är som person faktiskt. Det är bara, jag vill ha mitt space. Jag vill inte att folk ska veta allting om mig sådär. Ja, jag menar alltså såhär, det skulle ju du också kunna känna, eller? Alltså såhär, du vill väl inte att folk ska veta allting i ditt privatliv, att någon jävla tidning ska sitta och skriva om dina föräldrar eller såna där saker. Det är inte så jävla kul.
Nej, alltså det förstår jag till 100%. Ja. Det där är något jag har tänkt på jättemånga gånger, att det måste ju vara sjukt jobbigt att ha det så.
Ja. Nej, men det är det värsta. Alltså så här, när såna jävla skittidningar ska sitta och skriva om min familj, då blir jag, det påverkar mig. För att det blir liksom så här personligt på ett annat sätt, för då går de inte på mig. Det är liksom så här folk i min familj. Och sen ofta så skriver de saker som inte ens är sant. Eller 90% av tiden är det saker som inte ens är sant. Och då blir det så, aha, vänta, är det här? Så folk som inte känner mig går fram och bara, vänta, är det här sant? Är det verkligen så här? Och då blir det liksom så här, men vad fan, jag vet inte, skit, så jag sitter inte och skriver om min familj så där. Och där har jag liksom så här velat så här, gå ut och säga, bara så här, shitta på de här jävla tidningarna när de har gjort det. Men sen har ju morsan hållit mig i schack och sagt att jag inte får göra det, jag vet inte. Men man vill vara på deras goda sida. Men sånt där har jag ingen respekt för. De sitter och har, de tjänar pengar på att sprida massa lögner om folks familjer. Alltså vänta, tänk på det här. Om rollerna hade varit omvända och jag sitter och skriver om deras familj och massa saker som inte är sant, så hade jag för fan blivit polisanmäld. Så deras jobb är ju liksom, det är helt sjukt att de kan liksom så här stå och titta sig själva i spegeln och träffa deras familj och ha gott samvete när de sitter och skriver och försöker liksom sprida. Och många gånger är det negativa saker. Alltså, om det är en positiv sak, ja men absolut, då spelar det väl inte så stor roll. Men de flesta gångerna är det något negativt. Då påverkar det ju liksom så här ens liv, om folk liksom tror att de har en inblick i ens privatliv. Så hur hade de känt om de hade suttit och skrivit om deras mamma eller deras bror eller deras whatever liksom? Så att, ja, jag ska inte ranta för mycket om det, men där finns det en irritation faktiskt.
Ja, nej, men det var tydligt, det blev ett skifte här.
Ja, jag vet.
Jag märkte det, men det är intressant att höra, och det är fint att du ändå släpper ut det på något sätt. Du går inte till en attack, utan jag tror att du just nu summerar ju det ganska många också, förstår du? Jag menar, alla fattar ju att det är inte kul när det börjar skrivas ut i det offentliga.
Nej.
Om föräldrar och familj och hela den biten. Jag menar, största exempel är till exempel familjen Wahlgren, som alltid har levt under rampljuset ungefär hela sin existens. Det måste ha varit otroligt tufft. Men jag tror också att det är därför du väljer att ha din Instagram på det sättet som du har.
Det tror jag faktiskt. Alltså det är liksom bara sån jag är. Jag är inte så intresserad av att vara... men sen gillar jag ju att dela med mig av det jag tycker om. Och liksom så här, om det är genuint så delar jag med mig av det.
Just det.
Men jag skulle ju aldrig kunna liksom så här gör någonting som inte jag kan stå för.
Nej.
Så är det.
Ja. Vad gör du mer utöver MMA? Finns det någonting mer som liksom drar ditt intresse?
Alltså det är ju bara MMA som jag verkligen så här, verkligen brinner för. Men sen så har jag lite så här små grejer som jag kanske vill starta. Vi får se, jag kan inte säga för mycket än. Mm. Men sen jag håller ju på lite med tv och sånt. Jag syns ju lite i några program som vi har haft och sånt där. Så att det kan jag tycka är ganska kul så här. Men det är MMA som jag är mest inne på. Eller i princip bara inne på.
Så det finns inget, jag brukar kalla det ibland för en brytpunkt. Jag hade den höll på med stand-up, då var MMA min brytpunkt. Det var det jag gjorde för att få en liten frizon ifrån det andra.
Ja.
Har du någonting sånt som det går till, eller är det bara 100%?
Alltså när jag inte vill tänka på något jobbigt så går jag och kör MMA. Det är så det är liksom. Så att, nej, men jag kan inte säga så här, ingenting annat kan få mig liksom att så här, ingenting annat är min safe zone. När jag kör MMA, då tänker jag inte på någonting annat förutom det. Men sen tycker jag ju sånt här som vi gör nu är ganska kul. Alltså, tycker det är kul att sitta och prata och det gillar jag liksom.
Vilka frågor funderar du över när du själv?
Vilka frågor?
Ja. Alltså saker i livet alltså, nu,
jag är en ganska djup tänkare.
Precis, det är därför jag försöker trycka lite åt djupare hållet.
Ja, det är så. Nej, men jag är en ganska djup tänkare faktiskt. Alltså så här, för jag kan hamna i lite jobbiga tankar typ så här, ja men vad händer efter döden eller typ så här, så här, saker som är helt galna egentligen typ så här, ja, men tänk om allt är en simulation eller såna där saker. Det är liksom så här, jag kan sitta och mala sånt här skit och bara säga, ja men tänk om allt bara inte spelar någon roll, tänk om såna där saker. Så
att, vad kommer du fram till?
Alltså jag har inte kommit fram till någonting, det är det. Det enda det gör är att det bara blir mer och mer frågeställning. Mm. Men vadå, brukar du också sitta och så här
reflektera? Men jag är jättemycket. Jag har ju avsnitt som heter Öppnar mitt sinne också, där jag pratar väldigt mycket. Och då gör jag ju det som, kanske inte att jag sitter och pratar om att det är en simulation, men jag gillar att diskutera livet och allt sånt. Och jag tycker alltid det är kul när jag har gäster och man kan hamna där.
Ja.
Liksom se lite hur djupt folk är redo att gå. Det är inte alla som är det jämt.
Mm.
Och det var därför jag ställde frågan, för jag fick en liten känsla av att du har mycket tankar. Jag märkte det verkligen när du började gå in på det här med media, ditt sätt att förklara det var inte bara att det är inte kul när folk skriver om en familj, utan du tar lite steget längre i ditt tankesätt.
Mm.
Så det är därför jag tänkte, det finns mer bakom ytan här. Det är någon
men det gör det. Men det är också så här, alltså när jag väl hamnar i de där tankarna så är det ganska svårt för mig att komma ur det. Och det enda sättet för mig att typ komma ur det är om jag gör någon alltså typ MMA till exempel. Mm. Då hamnar jag ju inte där längre. Alltså när jag sitter och spelar, när jag gör vad som helst annars förutom det, så då är det ju kvar. Så det kanske också är en alltså så här underliggande anledning till varför MMA är så pass liksom så här, tilltalar mig så pass mycket. Jag vet inte, för det kanske ger mig en paus från allt annat, vem vet. Men sen är det också att jag älskar ju sporten, jag älskar ju liksom kampsport och sånt. Men sen kan det ju vara en underliggande anledning liksom.
Vad skrämmer dig?
Vad skrämmer mig? Alltså så här, det beror på i vilket sammanhang. Alltså så här, om det är en tävling eller om det är en tävling till exempel, då blir jag inte rädd för att jag ska bli skadad eller för vad som helst. Det skiter jag i. Eller om jag dör till och med, det spelar ingen, det bryr jag mig inte om. Det tänker inte jag på. Det jag tänker på är snarare liksom så här, fan, så här, du kan inte bli alltså embarrassed. Du kan inte bli förödmjukad eller alltså det är det som är, just i sådana sammanhang så är det det som är den största rädslan. Man är inte rädd för att bli skadad, man är inte rädd för sådana där saker. Och det tror jag att de flesta, eller jag tror att alla liksom MMA fighters skulle hålla med mig om det. Det är den enda rädslan man har. Man är inte rädd för själva motståndaren. Det är ju snarare vad händer ifall att du skulle bli förödmjukad eller förlora eller whatever. Det är det. Men sen också om man går in på ett mer djupare plan, vad jag är rädd för skulle jag ju nog säga typ så här. Alltså det är det här som är konstigt, för att en del av mig är typ rädd för att dö i någon jävla sjukdom. Alltså så att jag bara långsamt bara blir värre och värre och värre och till slut så bara så här dör jag liksom, och jag vet om att jag ska dö. Det är ju typ min största rädsla. Alltså om jag blir överkörd av en buss eller något sånt där, då händer det liksom. Men av någon anledning så skrämmer det mig att så här långsamt liksom tvina bort. Och att du vet om att du ska dö. Det är nog min största rädsla. Men sen så går det också in i typ så här, om man är gammal. Alltså så här, om jag är gammal, för det här har jag tänkt på jävligt mycket. Jag vet inte varför jag gör det när jag är 18 bast. Men typ så här, alltså jag tittar på gamla gubbar och tanter, så tänker jag bara så här, fan, de har ju levt hela sitt liv. De är liksom så här på sista biten. Nu väntar de i princip bara på att något ska hända. Och så här, fan, vad, hur skulle jag tänka mig att vara i den situationen liksom? Så här, du vet att när som helst liksom så här, kommer man ha accepterat det, kommer man inte accepterat det? För det värsta är att om du är typ 90 bast och du bara, fan, jag vill leva längre, jag är inte klar, jag vill. Och sen så bara så här, vet du om att du har inte så jävla lång tid kvar. Den känslan är ju fan inte kul. Cool. Så det är nog det jag skulle säga. Men vad tycker du? Alltså, vad skrämmer dig? Liksom?
Vad skrämmer mig? Alltså jag har frågat den här frågan till ganska många gäster. Mer i början gjorde jag det.
Mm.
Jag vet inte, jag fick ett bra svar. Det var Aziz som sa det. Han sa att det som skrämmer mig är ovissheten. Och det klingade väldigt bra med mig på något sätt. Ovisshet kan jag tycka är ganska jobbigt. Att inte veta. Och det handlar egentligen inte bara om att så här, inte gå runt och veta vad som händer imorgon. Utan ibland sätts man i positioner där man är, man vet inte. Man måste vänta på någon form av, tiden kommer att avgöra.
Mm-hmm.
Det kan jag tycka ibland är lite jobbigt. Jag är...
Så du skulle hellre vilja veta alltså, när du dör och sådana där saker?
Nej, det nödvändigtvis inte. Jag är inte rädd för döden. Mm-hmm. Jag är väldigt så här, avslappnad till att dö. Så det är... Mm-hmm. Det berör inte mig speciellt mycket. Jag är ganska nyfiken på att vakna upp ur simulationen.
Ja, det är så.
Nej, jag skojar. Nej, men jag, alltså för mig handlar det nog mer om att jag, vet inte, jag är ganska försonad med döden. Det som händer, det händer när vi dör. Och jag är nog lite nyfiken på vad som väl kommer hända den dagen jag dör. Sen betyder inte det att jag vill gå dö.
Nej.
Så alltså, förstår jag.
Nej,
menar.
Men det förstår jag. Det, förstår
så att, så här, det är klart att skulle jag dö imorgon så skulle det kännas, jag skulle väl inte förstå det, men jag skulle tycka att det var skittråkigt. Jag känner att jag fortfarande har väldigt mycket att uträtta här.
Mm.
Men jag är inte rädd för scenariot döden. Men jag tror också det är för att folk runt omkring mig har liksom redan dött.
Mm.
Jag tror att varje gång en person dör så förlikar man sig lite mer med döden och kanske får en viss acceptans till det på något konstigt sätt. Och jag tror att jag har fått mer förstånd för folk som har haft eller har vissa sjukdomar som för med sig liksom en dödsdom på ett sätt där du kan klara dig.
Mm.
När de säger att det får bli som det blir så är jag ganska okej med det. Att om de känner att jag är rätt färdig med det här nu och det som händer, händer. Liksom.
Mm.
Så har varit väldigt så här, men okej, om det är så du känner så har jag börjat respektera det väldigt mycket.
Fan, ja, det är en intressant tanke. Men för jag är nog lite mer tvärtom. Alltså så här, för varje gång någon dör i min närhet, då blir jag typ mer så här, shit så här. För man tar ju ändå saker för givet, det gör man ju. Man tar ju för givet att ens föräldrar är där. Man tar ju för givet såna här saker som inte är självklara. Liksom så här, och för mig, varje gång någon dör i min närhet, då är det liksom mer så här, shit så här, fan. Allt kan hända så här. Mina föräldrar, något kan hända dem, något kan hända mig, något kan hända vem, alltså mina polare. Så här, då blir jag mer snarare så här, shit, det är så jävla skört. Livet är så jävla skört. Och det är liksom så här, ja men för att jag tror mycket av den här rädslan kom ifrån, för min mormor fick cancer när jag var 6-7 kanske. Så då, och hon hade vetat om det här sjukt länge. Alltså så här, sen hon var i 30-årsåldern visste hon att hon hade cancer.
Oj.
Och den här cancern blir bara värre och värre och värre. Men hon levde ju ändå ganska länge med det. Alltså hon hade ju överträffat många, vad många trodde. De sa att hon bara skulle leva i 5 år och hon klarade sig 20. Så att hon hade ju överträffat. Och hon hade en hög livskvalitet. I alla fall till slutet hade hon ju det. Eller alltså innan slutet. Men jag tror att det... Alltså att när jag såg hennes sista alltså del i livet... tror jag vid en sån ung ålder tror jag påverkade mig ganska hårt till såna här saker. För jag är också hypokondriker. Och jag tror att den biten har ju nog kommit ifrån det. Alltså så här, att se hennes liksom stadie bli värre och värre. Och sen, ja, så att jag tror det har nog väckt de här tankarna liksom.
Jag började tänka på min brorsas dotter. Min mormor fick nämligen också cancer, men det gick jättesnabbt. Så att under påsken så hade hon fixat all mat, lagat allting, och det var ögat hängde lite. Alltså det var som att ögonlocket hängde lite ner. 3 månader senare begrav vi henne, för hon hade en cancer. Man vet inte vilken cancer som var först heller, så det var cancer i lungorna, det var hjärnan, det var, alltså, det var helt bizarrt alltså. Så det gick så snabbt. Så vi gick från att ha en fullt frisk mormor som liksom spelade kubb med oss på påsken och hade fixat allt till att begrava henne på sommaren. Och där vet jag också att det är, som du säger, det är tungt. Det var första gången jag verkligen förlorade någon i min familj. Men anledningen till att jag började tänka på min brors dotter var för att min mamma berättade sen att hon hade följt med henne till jobbet då. Det är då hennes mormor. Hon vägrade att titta på de gamla, och alla gamla vill ju, hon jobbar på ålderdomshem, så de vinkade till henne. Då hade hon bara tittat bort, såhär, kollat bort hela tiden. Och till slut hade min mamma då frågan, såhär, varför hälsar du inte på dem och varför tittar du bort? Och då hade hon sagt, och då var hon nog 5-6 års åldern, varpå hon säger, mormor dog, så det betyder att de kommer också dö, så jag vill inte hälsa på dem.
Ja, jävlar. Ja, men det där, jag förstår. Alltså, så här, det har inte gått till den gränsen, men jag kan förstå det tankesättet, för att så här, det är säkert så jag kommer tänka när jag är där. Alltså, det är säkert så man gör. Men sen samtidigt så måste man också tänka så här, om man kommer bli så gammal, då måste man ändå vara tacksam för att, fan, jag har haft mitt liv, jag har gjort det här, jag har barn, jag har barnbarn, jag har fan åstadkommit allt det här. Så då måste man ändå vara tacksam för det är ju många som inte ens liksom blir hälften så gamla som det där. Men jag skulle nog säga att, alltså, så här, för mig i alla fall, för då blir det liksom varje gång någon i min närhet dör, så blir det liksom mer och mer, då inser man mer och mer hur skört det är. Och det är typ en läskig känsla att så här, för liksom så här, innan tog jag lite saker för givet, men sen har mycket hänt de senaste liksom 2-3 åren, har ju mycket hänt. Alltså min gammal mormor dog, vilket var så, okej, hon var ändå, hon var redo liksom, hon var 96 bast. Hon var ganska klar, och jag pratade med henne också. Och hennes mentalitet vill jag ändå ha om man blir så gammal. Så här, fan, jag är klar. Hon var igenom första och andra världskriget liksom, så här, hon har upplevt hur mycket som helst. Hon och hennes barn har ju dött. Liksom så här, hennes man, alla hon känner är typ döda, så hon känner så här, fan, nu är jag klar liksom, så här. Jag frågade henne flera gånger, jag bara, men om du kunde göra om allting, hade du gjort det? Hon bara, nej, jag är klar nu liksom, nu är jag redo. Den inställningen vill man ju ha. Men så, det var ju liksom så här, jag blev ju inte så ledsen för att hon dog, för jag visste ju så här, okej, hon är ändå 96, det kan ju vara när som liksom. Men det var mer ledsen för, alltså så här, att hon var, alltså mer på, alltså sättet att hon inte hade någon kvar. Och hon bor i Kalmar liksom. Hon bor själv där nere. Vi hälsade på typ en gång, två gånger om året. Så det var mer det att typ så här, att hon inte hade någon runt sig liksom. Alltså just det sättet att man är ensam, det är det som tog hårt. Inte att hon var gammal alltså, för hon var ju gammal och hon var redo. Så det var inte så här att hon dog.
Jag fattar precis vad du menar.
Det var mer att hon inte hade någonting kvar. Alltså hon var ju bara själv, och det var liksom så här, det var ju det. Jag skulle nog säga att det var ju liksom någonting också som gjorde att alltså man inser, okej, men fan, det är mer skört än vad man tror. Sen det här har inte jag pratat med så många, jag har inte öppnat upp med om så många, men min kusin gick bort tidigare det här året i juli. Ja, den var tuffast faktiskt, för att han var 23 bast. Oj. Och han fick en heroinöverdos.
Oj, jävlar.
Och efter, alltså det sjukaste med det var att en dag innan det hände, så satt jag och pratade med mina polare. Jag bara så här, fan, alltså så här, livet är så jävla skört så här. Jag hade precis den här diskussionen som vi har nu. Oj, sorry. Jäklar. Nej, men jag hade precis den här diskussionen som vi hade nu. Och sen en dag senare hände det. Och då var jag så här, men shit, fan, jag kände nästan på mig att någonting skulle hända. Och sen så dagen efter hände det, så jag bara, fan, vad sjukt. Och sen var jag såklart jävligt ledsen över det här och allting liksom. Och så, då väcker den här tankarna liksom att, ja, men fan, det är så jävla skört. Och man ska vara tacksam för allt man har liksom. Och det är inte så jävla många som så här, i min ålder, som har det tankesättet. För att, jag vet inte om det är, många har ju säkert inte varit med om sådana saker. Och sen även om de har det, så vet jag inte om de har det tankesättet. Men ja. Fan, nu blev vi jävligt djupa här inne.
Ja, men och det är bra. Och jag har en fråga, och här, du får verkligen välja om du vill liksom gå djupare här eller inte. Men jag har en fråga först bara. Men jag undrar bara, stod ni varandra nära, du och din kusin?
Alltså grejen var så här, vi var väldigt nära under vår uppväxt. Mm. Han passade, alltså han var några år äldre, han, alltså han var 23. Så han brukade ju passa mig liksom när jag var yngre. Han var lite som en så här, ja, men lite men, han ville vara lite mentoraktig liksom, och hjälpte mig och ja, vi spelade mycket spel när vi var små, jag kommer ihåg. Han var jävligt rolig liksom. Han hade mycket humor. Han var en jävligt fantastisk kille liksom. Han var bra på alla sätt. Han hade allt för sig. Han såg bra ut liksom, så här, hade bra, i alla fall till en början hade han ganska bra betyg. Men sen han hade, jag kan inte gå in på exakt allting. Nej, men han hamnade i en spiral. Mm. Där liksom droganvändning och såna där saker hände. Och ja, det är så jävla synd, för att han hade verkligen liksom så mycket möjligheter. Och han hamnade i liksom en spiral, alltså han hamnade i depression, hamnade i en spiral där allting bara gick liksom sämre och sämre, och han hamnade i droger och droganvändning. Och sen så hade han, för jag hade inte sett han på de sista 3 åren, för att han hade varit i rehab och han hade varit i massa såna här saker. Så de sista 3 åren hade inte jag pratat med honom om någonting sånt. Men jag visste ju om allt det här. Och han visste ju också om att vi visste det. Men han ville ju bara inte liksom visa sig förrän han hade fått bukt med den här skiten. Hur som helst så fick jag ett samtal. Det här är också så här sjukt. Men jag menar, mycket av det som händer är, känns som att det hände av en anledning. För jag hade inte pratat med honom på 3 år. Alla de här sakerna. Och sen så får jag ett samtal från honom i december, när jag var i USA senast. Och jag har inte pratat med honom på liksom 3-4 år. Och han bara så här, hur mår du? Och bara så, hoppas allt är bra. Bara så här, jag har börjat liksom ta tag i mitt liv. Jag har liksom börjat jobba. Jag har slutat med all skit. Så han var clean. Och han hade liksom lagt av med allt. Och han hade börjat hitta en liksom rätt väg i livet. Och jag bara, men fan vad kul, för det var ju det vi väntade på så jävla länge, på att han bara skulle liksom få bukt med den här skiten. Och han hade fått bukt med det. Och så pratade man, ja, men jag saknar dig, jag älskar dig, fan, vi måste ses nästa sommar när du kommer över. Sen så fick jag ju reda på innan jag åkte över att han hade gått bort i en överdos. Så att det var jävligt tungt. Men så jag hann ju inte komma över. Nej. Så det var det enda som var liksom alltså väldigt synd. Men sen var jag jävligt tacksam för att jag fick det där samtalet liksom, och att jag fick ändå prata med honom. Det var nästan som ett avsked, fast ändå inte. Men det var det jag menar, det känns så, det var så mycket konstigt gällande det där, för att det var liksom så, jag kände nästan på mig att någonting skulle hända dagen innan. Jag satt och pratade med mina polare, och sen det där samtalet, jag hade inte pratat med honom på hur länge som helst, och sen så, ja, det var mycket konstigt gällande det. Men ja, det var tufft. Det var tufft. Ja, men så det är också kanske därför jag väljer att prata om det nu lite också. För jag har inte riktigt pratat om det än. Men, men det är också så här, för att jag vill få folk att förstå liksom, alltså droganvändning, att det är aldrig bra, och att man kan hamna i spiral mycket lättare än vad man tror. Alltså det kan börja någonstans, för det var inte så att det började med tunga droger för honom.
Nej.
Det började ju liksom med lätta droger som många använder. Och sen blev det ju bara en spiral. Värre och värre och värre till slut. Det är inte så att någon bara börjar med det tyngsta de kan få tag på.
Nej, så är det ju. Det kan väldigt, väldigt snabbt gå, verkligen som du säger. Från någonting till otroligt negativt ganska så snabbt. Mm.
Men så det här var ju alltså tidigare, det var ju som, alltså nu i juli. Som det här hände.
Just det.
Så fort jag fick reda på det, jag ville ju till begravningen, men jag hann inte, för jag var i Spanien när jag fick reda på det. Så ja, jag hann inte åka dit till begravningen, vilket jag var jävligt ledsen över. Men ja, jag åkte ju dit nu i somras och liksom träffade min andra kusin, som är hans bror, och min faster då, som är hans mamma. Ja. Så det var, jag var liksom, det var ju bra att jag fick se dem och liksom ta hand om dem lite och sådär. För det är ju inte lätt för dem. Jag känner mig typ så här, fan, jag har ingen rätt att vara ledsen över det här. Alltså så här, det de dealar med är liksom så otroligt mycket värre än det jag dealar med. Så alltså, vad fan, nu får jag skärpa upp med liksom.
Fast det är din sorg.
Ja, jag den vet, men det är så här
att få ha. Alltså jag vill bara dela med mig här, alltså att inte jag bara sitter och lyssnar på din game, men jag kan bara dra ganska snabbt. Jag förlorar min lillebror.
Ja, du förlorar din lillebror.
Det är inte till droger, utan han blev ihjälskjuten då.
Oj.
Ja, för några år sedan, 2016. Så jag känner, jag får det så här skumkänsla i kroppen när jag hör dig berätta.
Mm.
Men när du ändå går in på det här med sorg, så liksom, alltså, din sorg är din sorg, och den har du all rätt att ha.
Mm.
För ni stod varann nära, det fanns liksom ett band mellan er också. Det är någonting som kommer upp, som du säger, det var den äldre killen som tog hand om dig när du var liten liksom. Mm. Det blev ju din brorsa på ett sätt.
Ja.
För han fanns där, så jag menar, den där sorgen, den ska du bara omfamna liksom. Det finns ingen som har rätt till mer sorg än någon annan, utan du har all rätt att känna, och jag tror inte du behöver göra den jämförelsen med...
Ja.
Sen är det klart att de går igenom något som är säkert på en liten annan nivå liksom, men det förminskar inte din grej, och fan, vi har alla rätt att vara ledsna liksom.
Det är
nog inte svårare än så.
Mm.
Men jävligt starkt av dig att öppna upp dig, för det är lätt att lägga locket på, och jag tycker det är bra att prata om det också, som du säger, att verkligen fan, vi har känslor, människor. Jag hör att du är en djup människa, att du funderar mycket.
Ja, vi hamnar jävligt djupt för det här.
Ja, men och jag förstår också att då tänker du mycket mer. Det blir mer än sorg. Man går djupare i tankarna, och det gäller också att kunna hantera dem med. För det vet jag till exempel när min lillebrorsa hände. Det var under en period när jag mediterade otroligt mycket. Och jag tror att hade jag inte gjort det då hade jag gått in ännu negativare spiral liksom, med alla tankar och funderingar som hade kommit. Liksom. Medan ibland behöver man försöka rannsaka sig med vad som har hänt. Och där liksom, ta det vidare och vara glad vid de här små sakerna. Att man ändå fick det här samtalet någon vecka innan det hände. För det är samma med mig och min lillebror. Liksom. Vi snackade några veckor innan, och jag tror att vi träffades ganska exakt typ 2-3 veckor innan han gick bort. Liksom. Men då kan man få den här, fan, jag önskar att jag hade kramat honom ännu hårdare. Ja, det är så här skit som kan komma upp liksom. Men jag tror bara att man måste, som sagt, det är vad det är, och det är skittråkigt. Men
om jag får fråga, du behöver inte svara om du inte känner dig bekväm med det, men vad var det som hände? Blev han bara skjuten? Alltså,
alltså det finns så här, det finns lite olika teorier. Det blev jätteuppmärksammat, så det har stått väldigt mycket om det här i tidningen. Och det var då 2016 i januari som det skedde. Och det, jag tror det stod i tidningen ungefär 2 veckor, för det var väldigt brutalt. Liksom. Det var en avrättning bokstavligen liksom, på gatan. Ja.
Wow.
Sen har jag hört olika stories om vad som ska ha hänt. Och alltså det, jag vet inte vilken story som stämmer. Så jag känner att jag vill inte spekulera i någonting. Men det jag vet är i alla fall att fallet lades ner. Det fanns inte tillräckligt mycket bevis mot dem som de hade arresterat. Så jag tror att några hade blivit arresterade i alla fall, och en efter en släpptes de, för att det fanns inte bevis, så ingen har blivit arresterad för det i alla fall, och det är väl liksom så mycket vi vet. Och jag tror att det har, alltså, min lillebrorsa levde ju ett inte jättebra liv heller liksom.
Så han också inne på, som min kusin, med hänga med fel folk och...
Ja, alltså han var ju grovt kriminell liksom.
Ja.
Det var han. Och det, tyvärr så finns det här med i den leken liksom, och det är ingen lek, men det finns med i det, och det är det där som är så jävla tråkigt. Och den tanken har malt i mig redan innan liksom. Så har jag förstått att det kan hamna där liksom, och det kan lika gärna vara tvärtom. Det kan också vara han som är förövaren, alltså, det vet ju inte jag liksom. Men jag har inte gillat den känslan att det kan gå dit, eller att det är han som gör något mot någon annan liksom. Jag har försökt få han därifrån, men sen har allt liksom gått lite åt samma håll ändå. Det är snabba pengar. Det är svårt att ta ifrån någon det när de väl har upplevt det, tror jag. Och tyvärr så gick det inte. Och han har inte ens fyllt 30 heller. Så.
Ja, jäklar.
Också väldigt ungt. Liksom.
Ja, det är jag beklagar. Men det är helt sjukt att de inte, alltså så här, att de inte har hittat personerna som har gjort det här.
När min lillebror gick bort... Så vet jag att den sommaren så gick jag och tänkte väldigt mycket på liksom livet i sig. Och det kanske är därför jag någonstans också är, jag ska inte säga att jag är försonad med döden för så, men där kände jag verkligen vikten av att göra sånt som får mig att må bra. Att inte jobba med någonting som jag tycker är skittråkigt, eller umgås med vänner som jag inte egentligen tycker om, eller liksom dedikera mig åt någonting som fan, det är det här jag brinner för. Jag vill må bra på dagarna. Jag vill ha kul när jag går till jobbet. Jag vill inte känna att något är tråkigt. Är det någonting du börjar tänka på själv när det blev där, när allting sätts på sin spets på något sätt, som när din kusin gick bort?
Jo, men det skulle jag absolut säga. För om det är så här liksom att, alltså om jag skulle skada mig eller något jätteallvarligt skulle hända när jag håller på med MMA, så känner jag lite så här, okej, men det var ändå någonting jag ville göra. Och så jag, skulle jag sitta där, visst jag kanske skulle leva längre, ja, som vi nu spekulerar här, men visst jag kanske skulle leva längre ifall jag var på ett kontorsjobb. Men hur glad skulle jag vara då? Alltså så här, skulle jag verkligen tycka att det var värt det? Skulle jag inte sitta och ångra mig, varför gjorde jag inte de här sakerna som jag alltid har velat göra? Så det är absolut, och det är också en sak som jag försöker få min pappa att förstå lite med, att så här, det här är det jag vill göra. Precis som musik var din grej, så är det här min grej. Du måste låta mig göra de här grejerna liksom. Så det var ju liksom den taktiken jag använde väldigt för att få över honom.
Jag tycker det är inspirerande att höra dig, för att du är ung, du har ett tydligt mål, du vet vad du vill, du tänker djupt, och jag kan säga så här, det kommer bli djupare. Ja. Så förbered dig på det.
Okay.
Med tiden kommer du komma ännu djupare. Men bland alla de frågorna kommer man också börja hitta svar.
Mm.
Och det är det som är väldigt häftigt med livet. Och jag tror ändå de här liksom motgångarna nu med lite men bortfall i familjen och hela den grejen. Ja. Det är någonting som man växer väldigt mycket av om man hanterar det på rätt sätt.
Mm.
Så gör man det. Och det finns alltid en lärdom att ta ifrån något av de här. Men din kusin blir ju väldigt konkret. Droger är ju nu väldigt tydligt för det, att det är ingenting som man bör involvera sig i eller du vill göra liksom. Så jag tror ändå det.
Och sen också så här, det är mycket, alltså det är med min arm också och massa grejer liksom, så att, och jag måste också säga så här, det här med min arm, jag har aldrig skadat mig så här liksom hårt och aldrig varit borta från träningen så här länge, så att jag måste säga att den här skadan har verkligen fått mig att tänka också så här, varför jag gör det här, vad är det jag vill göra. Och jag måste säga att jag är mer motiverad än jag någonsin har varit i hela mitt liv. Och det säger ändå ganska mycket, för att jag har varit otroligt motiverad innan. Så att jag tycker att den här skadan, om jag ska säga något positivt som den har gett mig, så är det väl att jag har liksom fått en mer en inblick i varför jag gör det här. Liksom så här, och också en inblick på så här, men hur är livet utan MMA? Är det så jävla kul? Nej, uppenbarligen är det ju inte det.
Nej.
Jag studsar ju på väggarna liksom. Jag kan inte sitta still. Så att, så det är väl det positiva jag kan säga. Och det har ju fått mig att växa och lära mig och allting som har hänt det här jävla året. Så att jag tror också så här, jag tror att allting händer av en anledning. Så att jag tror att allt liksom leder till något annat.
Ja, men det tror jag definitivt också. Men du, supertack för att du kom hit.
Ja, tack själv, tack själv.
Tack för att du öppnar upp dig och delar med dig om liksom tragedin.
Ja, men du också, du öppnar upp dig ganska mycket också. Så det var, men det är viktigt liksom, det är viktiga ämnen. Så att det är klart.
Och som sagt, våga ta dig an sorgen, och det är ingenting man liksom behöver jämföra med någon annan, och bevara minnet, det är det vi får göra.
Ja.
Med någon som har gått bort. Liam, tack för ett bra samtal.
Tack.
Jag ser verkligen fram emot att se din proffsdebut. Jag ser fram emot att sätta mig här med dig igen om något år eller någonting, och snacka ännu mer och se vad som har hänt med karriären och gå ännu djupare i allting som är livet.
Ja, verkligen.
Ja. Grymt.
Tack.
Där hör ni, kära lyssnare. Kom ihåg, ta vara på tiden och glöm inte att man kan och ska våga drömma stort, precis som Liam gör. Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.